Dagens tema har vi tagit från allhelgondagen som ju var i förgårs. Och det är ljus och salt. Och jag har tagit med mig salt. Fint salt. Nej, det är faktiskt inte särskilt fint. Men, ja. Och sen lite olika ljus. Och de tänkte jag tända här innan jag läser texten. Och så tänkte jag så här, att man kanske kan inspireras lite av det här med att ljus ser ut så olika. Men att de ändå alla ljuser. De lyser i mörkret och gör det de ska, även om de är ganska olika. Ska vi se om vi får med den här. Jag har lite problem med det här med tändstickor. Därför att min pappa, han berättade för mig att när han var ung under kriget, så ibland så fick han med, så hade han cigaretter, men han hade inga tändstickor. Så man ska alltid se till att man inte slarvar med dem. Ja, så här. Texten är från Bergspredikan. Och om man har en psalmbok så är det på sidan 1-24-3. Matteus skriver så här. Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur ska man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sätesmåttet utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Det är inte ofta att jag använder keps. Men jag har en. Och jag har den därför att jag tycker om den. Den är pink. Och det tycker jag kanske inte så mycket om. Men den är pink. Och sen så står det med, ja, jag tror det är grönt. Det är ganska liksom, ja, sådär. Så står det, well-behaved women seldom makes history. Alltså kvinnor som uppför sig nice, väl, det är sällan de som skapar historien. Vi pratade om lite innan om well behaved, om det är detsamma som man är väl uppfostrad, och det är det ju inte. För det kan ju vara så att man är uppfostrad att man inte ska liksom behave well i andras ögon. Den här kepsen, den har jag köpt på det museet som är gjort från över civil rights. Det är i Memphis, och det är precis, det är en del av det hotellet där Martin Luther King blev dödad. Och jag tyckte jättemycket om det där, den där utsagan att om man är väl uppfostrad så kanske inte man skapar så mycket historia om man gör precis som alla andra tycker man ska. Och när vi dessa dagar tänker tillbaks på människor i våra liv som har haft betydelse och på helgon, så är det kanske exakt på det sättet att de som har varit mycket väl uppfostrade och bara har gjort som alla tyckte man skulle, det kanske inte var de som vi kommer ihåg mest. Det kanske inte är de som vi har som stora förebilder. Det kan vara så att de som gjorde mot vad andra sa och som vågade göra annorlunda, att det var de vi kom ihåg. Jag har också stått för mina föräldrars grav den här veckan. Och när jag kommer ihåg till exempel min mamma som var, ja, hon var ju väldigt uppfostrad och gjorde mycket som man skulle. Hon var pastorsfru och sådär, ni vet, spelade orgel. Och, ja. Men hon var ju ändå en sån människa som ibland gjorde precis det som var rätt, även om andra tyckte det där var konstigt. Hon råkade också vara min första scoutledare. Och jag kommer fortfarande ihåg, även om det är ju jättemånga år sedan, när vi på Bornholm åkte runt i vår lilla bil och hon hade med sig hela scoutpatrullen och vi liksom, ja, fick plats lite ovanpå varandra. Så det hade ju inte gått idag, inte alls i Sverige, men det gick ju bra ändå. Och så kom vi förbi ett dike där en vagn hade liksom ramlat ner. Och så stod en häst som skulle försöka dra upp den här vagnen och det gick ju inte. Och så stod det två män och försökte inte bara hjälpa till att få upp vagnen, men de slog på den där hästen. Som att det skulle bli bättre. Och alla barn som står i bilen förstår ju direkt att det där är ju inget bra alls. Man får inte slå på djur. Och den skulle ju inte kunna liksom ta upp vagnen, så det var ju helt omöjligt. Och det här obehaget, den här känslan att det här är fel. Ja, men vi kunde ju inte göra någonting, vi var ju bara små barn. Men min mamma, hon stannade bilen, hon var en liten, liten kvinna. Hon stannade bilen och så gick hon ut, hon hade på sig sin scoutuniform såklart. Så gick hon över till de här männen och så sa hon, sluta slå på den där hästen. Det hjälper ju ingenting liksom. Ni får ju lösa hästen och sen ta bort den och sen får ni ju ta upp den här vagnen. Hästen kan inte göra det. Nej, kanske. Och den där lättnad som man kände, liksom, oj då, det fanns en människa som kunde göra en skillnad här. Som kunde se till att det som var ont och fel, att det tog slut. Hon var inte bara min mamma, hon var en hjälte också för mig när hon gjorde sådana saker. Och det här, att det finns människor som vågar, även om de kanske blir arga på mig om jag säger så här. De kanske inte tycker om mig om jag gör så här. Men som ändå vågar stå upp och säga, hörni, det här är fel. Jag tror inte jag är den enda som kanske kommer att tänka på Greta Thunberg när jag säger så här. Att det finns små människor som vågar göra annorlunda. Som vågar utsätta sig för det här att folk tycker och tänker och säger och är ganska fula ibland också. Varför går hon inte i skolan? Varför går hon inte på universitetet? Varför blir hon inte duktig istället så hon kan liksom göra någonting? Ja, men någon ska ju säga det hon säger. Så står hon där på FNs talarstol och så säger hon bara att hon är arg och gråter. Hon kunde väl ha hållit ett tal liksom på riktigt. Ja, men alla kommer ju ihåg vad hon gjorde. Och för att allt inte bara ska vara svensk, så här i veckan så var ju Nordiska rådet delade ut sina priser som är ganska stora. Litteraturprisen, det är nästan 500 000 svenska kronor. Och han som fick den var ju dansk. Jonas Eike heter han. Och han använde sitt tal till att säga massa ärliga saker till vår statsminister. Och ja, även den svenska. Och han sa som det är. Att det sättet vi behandlar flyktingar i Danmark, det är inte okej. Att det sättet barnen finns i läger, det är inte okej. Att det är fel om man får inte göra så. Och det är klart att efteråt så var det ju folk som sa, och han tar emot pengarna. Ja, det vill han. Pengarna vill han ha. Men liksom vet hur man ska behave nicely. Det gjorde han ju inte. Nej, det gjorde han minsann inte. Han använde ett tillfälle och han sa det som skulle sägas. Man kan tycka om eller inte tycka om hans sätt, men han sa ju ändå det som skulle sägas. Och sen i veckan så har han ju gett bort pengarna till precis flyktingbarn som sitter i läger i Danmark. Det här att människor faktiskt vågar stå upp och säga ifrån och göra någonting åt det som är fel, det stora. Det kommer ju i tidningen. Det kommer ju på tv. Men det är ju faktiskt när Jesus säger att vi inte ska vara, men vi är ljus och salt. Så säger han ju, vi kan liksom inte undvika. Vi kan inte komma undan att det tillhör att vara en kristen. Att man inte alltid gör som alla tycker man ska. Att man inte bara säger det som folk tycker om. Och det är inte samma som att man ska stå och säga allt möjligt fult till folk. Nej, det är klart. Man ska vara snäll och god. Det finns ju mycket som säger det. Och Paulus säger ju allt om hur man ska vara med varann. Men om det som hela bergspredikan liksom går ut på. Alltså det som är meningen med bergspredikan. Det är ju att vi ska bli fullkomliga som vår himmelske fader är fullkomlig. Då är det ju att kärleken ska brinna igenom allt vi säger och gör. Och då kan man inte undvika att ibland säga saker och göra saker. Som enskilt, som församling, som kristna kyrkor. Som gör att andra säger, nej men nu lägger de sig i saker som de inte borde. Det där är ju fel. Nu använder de sin makt på ett fel sätt. Och du som kallar dig en kristen, och hur kan du? Man kan inte undvika det. Det händer kanske man tänker att om en helgon, det är ju alltid sådana fina, snälla, goda människor som alla tycker om och som alla älskar. Och Franciscus som predikade för fåglarna. Och det var väl bara snällt och gott. Nej, det var det inte. Franciscus, han var ju en rik, ung man som tillhörde en rik familj, som skulle ärva och som skulle ta vid efter hans pappa. Och sen så fick han den här kallelsen från Gud att bygga upp kyrkan. Och först så tänkte han ju, det är någon med stenar och murar och sånt. Och så förstod han ju att nej, det är det inte. Det är kyrkan, det är människorna. Och han fick kallelsen som vi hade som text här för 2 söndagar sedan. Den här texten om att man skulle ge bort allt man äger. Och han tog det på allvar. Och han tog av sig mitt på torget. Så tog han av sig alla sina kläder. Och gav dem till sin pappa och sa, jag vill inte ha något av allt som är ditt. För jag vill bara vara en Guds tjänare. Och biskopen som representerade kyrkan stod bakom honom och han täckte över Franciscus med sin mantel och liksom förstod att det här är kärlek. Det kanske liknade galenskap, men det är kärlek på riktigt. Man vill göra allt, precis allt. Men var det särskilt väl uppfostrat? Nej, det var det väl inte. Var det något hans pappa tyckte om? Nej. Stod det i tidningen dagen därpå? Jo, nej, det gjorde vi inte. Men ja, det skulle det ha gjort om man hade tidningar såklart. Så nej, alltså helgon är inte alltid snälla, goda människor. Och om det är, för det finns ju sådana. Det finns ju sådana som till exempel lilla Therese, som ni kanske har talat om, som ju då ganska ung. Som var nunna och som bara pratade om Jesus som hon älskade. Och hon var som ett litet söndagsskolbarn. Och så skulle man tänka, men hon har ju aldrig gjort någonting som folk skulle tycka att det där var liksom konstigt eller fel. Eller som nu Greta Thunberg som är arg. Sånt. Nej, men då tycker ju folk hon är tokig. Då är det ju det som är fel. Då är hon liksom dum eller sjuk eller vad vet jag liksom. Det finns ingen människa som gör som Gud vill, som är rätt, utan att det är någon som har tycke och tänk. Därför att vi påminner ju människor om att det finns en Gud. Att vi inte är ensamma i världen. Att vi hör ihop alla. Med de som gick före, de som kommer efter, med jorden som vi bor på. Att allt hänger ihop, allt är skapat. Och att Gud längtar efter oss alla. Och om man nu lever ett liv som man inte vill bli påmind om. Att det finns något mer, något större, något som är djupare. Som är under oss och över oss och finns inom oss. Och men då kanske man inte heller vill lyssna till att någon säger att så är det faktiskt. Och en sak är ju vad vi säger med ord. Men om vi också använder våra liv och visar på riktigt att vi tar på allvar att en människa är en människa, då blir det svårt. Men Jesus säger att det behövs. Ljus behövs. Salt behövs. Nu hörde vi om kol som vi alla behöver, som finns i våra kroppar. Salt behövs ju också. Det vet de flesta, om vi får för lite eller för mycket, då blir det fel med balans och då blir man, ja, då svimmar man och sådär. Det funkar ju inte alls. Man kan ju dö om inte man får salt, tillräckligt med salt. Därför har det ju varit kostbart, och man har kallat det för vitt guld. Och det har varit något som man har skänkt som gåvor när man kom till första och kungar, därför att det var värdefullt. Alla behöver salt. Och om man bor på en plats där det inte finns, då behöver man ju ha det på något vis. Så när Jesus säger det här med salt, då säger han ju något om något som vi inte kan gå miste om. Något som vi behöver, alla behöver. Vi är salt, säger han. Inte vi ska vara eller försöka bli, men att vi redan är det. Därför att vi lyssnar till honom, vi har en relation till honom. Han vet vem vi vet vem han är. Han vet vad som finns inom oss och möjligheter. Och vi vet vem han faktiskt är i världen, Guds son. Nu kan vi inte alla vara liksom Greta Thunberg eller någon stor helgon. Det kanske är osannolikt att någon gång skulle måla en ikon av en av oss. Jag vet inte. Men jag har aldrig haft en tanke att någon skulle göra sånt. Jag tror kanske inte det är så vi blir folk kommer påminna sig om våra liv. Men vi får ändå hoppas att någon kommer ihåg att vi fanns. Att vi gjorde en skillnad. Att vi försökte säga och göra det som är rätt. Inte bara därför att vi är duktiga, utan därför att vi lever nära Jesus. Och att det inte går att liksom smita ifrån. Att det finns saker som ska tas på allvar. Kanske du har sett den svenska serien som heter Bonusfamiljen. Jag tycker den är rolig, men den är också frustrerande ibland. Och något jag har tänkt på, jag vet inte om det också är det som du har tänkt. Men ibland så tänker jag, tänk om de bara sa som de ville. Som de egentligen skulle vilja. Och inte som de tror de andra tycker det skulle bli bra. Och det blir kanske inte så mycket serie då. Men de håller på jämt i de här familjerna. Som försöker få ihop ett liv. Även om det är det är ju jättesvårt för dem att få det hela att hänga ihop. Men de gör det svårare och svårare. Därför att de inte vågar säga bara det som de faktiskt tycker och tänker. Alltid så tar de hänsyn. Nej, om jag nu säger så. Nej, det går ju inte. Det blir jättebesvärligt. Och om man använder det som en måttstock, då kan man kanske säga att det är tydligt att kärlek, det är ju inte alltid att man inte säger vad man tycker. Det är ju inte att man tar hänsyn och hänsyn och hänsyn. Ibland är det ju att vara rak och säga, men så här tycker jag, så här tänker jag. Det kanske blir besvärligt, men ändå bättre. Än att man ska gissa och försöka, och sen blir det bara värre. Så man behöver kanske inte vara någon stor hjälte, något stor helgon. Men bara det här att man är en rak människa. Det var ju faktiskt det Jesus var. Han var Guds son. Han var Gud hos oss på jorden. Men han var ju också en rak människa. Han visade ju på hur han vill vi ska leva som människor. Och om han nu hade varit en sån som tänkte att nej, men det går ju inte. Då blir de ju arga om jag säger så. Då får jag tystna ner liksom. Och här funkar ju inte det, för de har ju en annan tro. Det går ju inte. Han behövde ju säga och göra det som Gud ville. Försök tänka tanken. Vad skulle ha blivit av korset om nu Jesus inte gjorde som folk tyckte han borde? Den stora bilden är ju att Gud kan inte dö. Och det är en hädelse att Jesus skulle vara Guds son och dö på ett kors. Det gör det ju jättebesvärligt. Och även hans bästa vän, Petrus, försökte säga nej, herre, inte alls. Det ska vi undvika. Jag ska göra allt jag kan. Det hade varit mycket enklare, mycket snällare, mycket bättre kanske. Men vad hade blivit av oss? Jag satt en gång på en teologisk konferens där vi hade jobbat tillsammans i en grupp i flera dagar. Och sen, det var en sån världskonferens. Och så sa en av professorerna från Indien. Så sa han plötsligt. Ja, men det skulle nu göra många saker enklare för oss i Indien om vi inte behövde prata om Jesus. Alltså, Gud går bra och ande går också bra. Men alltså, Jesus, det är inte enkelt. Det blir alltid liksom, ja, vår amerikanska ledare av gruppen, hon höll på att ramla ner från stolen och vi liksom samlade ihop oss och kom vidare. Men precis det här, det är ju så besvärligt med Jesus. Med det här korset. Med den här döden och uppståndelsen. Vad är det för något? Det är så konstigt. Det är mycket bättre om han bara är en bra människa som vi kan liksom ha som förebild. Som vilken förebild som helst. Men han är inte bara det. Han var världens ljus. Han är det salt vi inte kan leva utan. Med alla de kvaliteter som finns i saltet. Att det håller oss vid liv. Att det kan konservera, bevara maten så vi kan leva länge på det. Allt det som saltet kan. Vi använder det mycket, mycket i industri. Det mesta salt vi tar upp, det använder vi i industrin. Han är ju det som vi inte kan leva utan. Det är ju han som gör att vi inte bara tänker på dem som gick före oss och minns att de har varit i våra liv. Men att vi vet vi fortfarande hör ihop. Att det inte är något som kan liksom ta bort oss från varann, även om döden är verklig. Vi lever alla i Guds närhet. Vi kan inte nå varann, men alla kan vi nå Gud. Och i Gud är vi ett. Men hur kan man tro något sånt liksom? Det är väl, ja, det är det. Det är konstigt. Det är svårt. Och kanske folk tycker vi är dumma och jag vet inte allt de säger om att vara kristen. Gammaldags och liksom något vi har gått förbi. Postkristen. Men det är ju ändå det som är livet. Vi vet ju att det är sanning. Att i Gud, i Jesus, med den heliga ande, så är vi tillsammans. Även med de som gick före. Men hur kan vi veta att de finns? Nu tänker jag inte på alla erfarenheter som människor har och som de börjar dela med sig om saker de har varit med om. Och liksom haft kontakt eller har någon känsla av att deras döda finns hos dem. Nej, jag tänker på det här att när Jesus finns på berget tillsammans med Petrus, Jakob och Johannes så kommer Mose och Elia. Och det är ju ingen som tycker det är konstigt. De har varit döda länge, länge. Men de lever hos Gud. Man känner igen dem. Annars var det ju ingen mening med att leva tillsammans om inte vi känner igen oss. Det är väl självklart att det Gud vill är livet, kärleken som består. Hur det är, hur det går för sig och hur det liksom ser ut allt det här, det vet vi ingenting om och det kan vi inte veta. Vi kan göra föreställningar och bilder och allt möjligt, men vi ska komma ihåg. Vi ska tända ljus. Vi ska komma ihåg allt de gjorde som var fint och gott och som lärde oss vad sann kärlek är. Det kan vara att säga ifrån när någon förstör, när någon gör det som är fel eller inte våga göra det som är rätt. Vi ska använda dem som våra förebilder för det de är. Och till slut ska jag läsa den andra texten som hör till dagen. Den är från Hebreerbrevet. När vi nu är omgivna en sådan sky av vittnen, och det är vi ju. Vi har ju med oss vittnen, inte bara hjältarna i vardagen som gör det som är bra, även om de kanske inte har någon gudstro. Men också de i våra familjer, de i församlingen som har gått före oss. Alla kristna, helgonen, de som har byggt våra kyrkor, de som har lärt oss i söndagsskolan. Alla de vittnen som omger oss. Låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, för att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Så saltet inte mister sin kraft, så ljuset inte slocknar därför att det liksom är innestängt. Nej, men håll blicken fast på Jesus. Och sen har vi med oss alla de som gick före, allt de har lärt oss, allt vi vet och bär med oss. Det här är sanning och kärlek, och som anden får att leva i våra liv. På arbetsplatsen, i skolan, i hemmet, i kommunen, i landet. Ja, i världen, men också i kyrkan, i församlingen och i våra kyrkor. Vi vet ju att det att leva, det är inte bara något vi gör för oss själva. Vi lever tillsammans, vi dör tillsammans, vi hör tillsammans, alltid, i evighet. Amen.